Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej hej, Simon Gärdenfors heter jag. Jag ska göra lite reklam innan vi kör igång med veckans upplaga av Arkivsamtal. Nu inför julhandeln så kommer min serieroman Död kompis att finnas till salu i Pressbyrån och på Pressstopp. Genuint rörande skrev Expressen om boken. Stort skrev Aftonbladet. Och den är bra, säger många andra. Den finns att köpa i Stockholm, Arlanda, Göteborg, Landvetter, Västra Frölunda, Malmö, Uppsala, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Lund och Växjö. Så gå in på min blogg gardenfors.blogspot.com. Kolla högst upp där, där kan ni klicka vidare till en komplett lista av affärer som tagit in den av märket Pressbyrån och Pressstopp. Så, det var allt från reklamen den här gången. Nog om mig, nu kommer Arkivsamtal. Hej och välkomna till Arkivsamtal nummer 22 i ordningen. Vi har med oss samma gäster som förra veckan. Det är
Erik Arner
och Mårten Ekenberg,
som är något av matspecialister skulle vi kunna säga. Och jag brukar vanligtvis testa ljudet genom att be folk att berätta vad de ätit till frukost. Ett trick som jag lärt mig under min tid på program 3 i Sveriges Radio. Men det blir så nu när vi ska prata om japansk mat ännu en gång, så blir det ganska svårt att liksom undanhålla lyssnarna det ljudtestet. Så jag tror vi körde on mic så att säga. Vem vill börja med frukosthistorien?
Vad ska du börja då, Erik?
Ja, jag börjar med att berätta att jag inte åt någon frukost. Jag tänkte att jag berättar istället vad jag åt till middag.
Mm, dagens första mål går ju...
Ja, precis. Nej, ja, jag käkade lunch också, men det var inte så spännande. Men till middag så åt jag tan tan men, som är kinesiska lite spicy nudlar med köttfärs.
Mm.
Och så drog jag i mig en sexa gyoza, alltså 6 stycken små stekta dumplings.
Mm.
Det var väldigt gott.
Så att, jag blir nyfiken på vad du har till lunch också, även om det inte var spännande.
Ja, det var friterad aji, som är en fisk. Jag vet inte riktigt vad det är för fisk på svenskt. Kanske inte strömming, men...
Är det något liknande?
Ja, något strömmingsliknande. Mm. Och en misosoppa med lite fläsk och tofu och grönsaker och en gelatinliknande grej som heter konjak.
Konjaku, ja. Ja, det har jag ätit en gång i Osaka. Det var ganska förtjust faktiskt.
Alltså det var inget fel på den måltiden. Det var bara att det var på jobbets kafeteria och det är inte jättespännande kvaliteten.
Men vad innehåller konjaku egentligen? Vad är det för grönt? Är det? Vad är det för grönsak?
Jag har fått för mig att det är arrovrot, men don't quote me on that.
Men miso, det är väl alltså fermenterade sojabönor?
Ja, lite grönsaker och allt möjligt kan vara i miso, lite olika.
Är det alltid fisk i?
Nej, det tror jag inte.
Den så här misosoppa skulle kunna vara helt vegetarisk.
Absolut.
Okej. Nu är det din tur.
Ja, alltså jag, nu hade Erik ätit så väldigt japanskt och jag har väl ätit någonting. Det enda som är japanskt med mina 3 måltider idag är att jag har ätit i Japan, tror jag.
Mm.
Jag åt en ost- och skinksmörgås till frukost.
Var det som du själv lagade eller?
Nej, jag tog med det. Jag hade varit och tränat. Nu fick jag det sagt också.
Vad tränar du för någonting?
På någon sorts gym.
Okej, okay. Det är inte någon japansk kampsport eller så?
Nej.
Det är inte ninjutsu?
Inte ens.
Motsatsen till ninjutsu skulle man säga.
Det finns inte en enda kaststjärna inblandad.
Okej. Okay. Inga karatepinnar, ingenting.
Nej.
Men okej, okay, men du har ätit en ost- och skinksmörgås och sen...
Ja, och sen så var min praktikant vänlig nog att köpa med en macka från Subway. Så otroligt brödbaserat.
Mm.
Men det blir värre. Sen precis innan jag kom hit så tryckte jag en liten, liten hamburgare på Moss.
Okej, okay, men Moss börjar ändå en japansk hamburgarkedja.
Ja, det får man väl ge den ändå.
Men det var kanske inte den mest japanska. Det finns ju ändå ganska konstiga burgare på Moss Burger.
Ja, det får man väl säga. Men det blev bara en helt vanlig standard.
Mm, en ostburgare. Den som heter Moss Burger då.
Ja, jag lyxade till det, men jag hade lite dressing och sallad och tomatskiva.
Okej. Okay. Mm.
Det men... låter ju jävligt fattigt nu när jag...
Ja, men det var väl ganska gott. Moss Burger är ju faktiskt...
Ja, Sabu var inte så gott. Den ost- och skinkmackan var inte heller så gott.
Men vi ska ju ändå försöka liksom illustrera lite också vad folk är. Alltså så här, folk äter ju inte bara traditionell japansk mat i Japan heller. Vi måste ge en rättvis bild av det moderna japanska köket. Det tyckte jag i förra avsnittet så blev det ju så här, pratade vi mest om insekter och om och hamburgare.
Mm.
Hamburgare verkar ju vara liksom, eftersom japaner gillar att vara bäst i världen på saker så är de väl förmodligen bäst i världen på hamburgare också. Jag vet inte.
Ja, alltså det där har jag och Mårten pratat om en hel del. Vi är väl ganska överens om att Tokyo är en av världens burgarhuvudstäder.
Mm. Mm. Absolut.
Många finburgare som finns då.
Ja. Nu är frågan ifall vi ska gå in på inslaget Välj drycken. Det har varit lite, ja, för oss som medverkar här så är det ganska kul. Och vi har haft, men det har varit lite debatt om just Välj drycken på Twitter. Aha. Om man nu kan kalla det här debatt. Då är det Kristina Grannas som heter @rubbad på Twitter. Hon skrev: ny lyssnarstorm, slopa Välj drycken. Känns sömnigt nu, man väntar bara på att det riktiga snacket ska börja. Och det baserar hon då på, det baserar hon på en kille som kallar sig Maximilian Klem, @MaximilianKlem på Twitter. Han, det började kanske med att jag började slarva lite med Välj drycken och sa, vi bara går och hämtar en öl liksom. Mm. Och då så skrev han att det var lyssnaruppror, att han tyckte att slopa Välj drycken var som att ta ett ballerinakex och kasta bort chokladen i mitten på det och bara äta den. Och nu, men då tänkte jag, okej, okay, efter det här lyssnaruppråret så tog jag tillbaks Välj drycken då, liksom mer strukturerat och bra så. Och han skrev: Välj drycken är tillbaka och livet är lite lättare. En blinkande smiley. Och Maria hade helt rätt i att jag absolut inte menar att låta arg. Han skrev ju för sig att det var lyssnaruppror och det lät ju lite argt. Och så sa även då Maria i det podcastavsnittet att Maximilian lät som en upprorsmakar namn.
En bråkstake.
Ja. Mm. Och det undrade jag om det fanns någon känd upprorsmakare som hette Maximilian. Frågade då. Och det kom vi inte på någon. Men konstiga saker. Ett konstiga saker på Twitter. Som heter Axel. Står där. Han ska vara att Maximilian Robespierre var en framstående upprorsmakare under franska revolutionen. Så. Nu har vi... till viss del rätt ut lite så om Välj drycken, varför det var ett kontroversiellt ämne.
Mm.
Jag kommer väl så här, det här avsnittet, alltså jag ligger två avsnitt före, så ni har två avsnitt på er att kontakta mig på Twitter, det heter jag @gardenfors, Facebook, det heter jag Simon Gärdenfors, eller arkivsamtal@simongmail.com, eller skriv en kommentar på min blogg gardenfors.blogspot.com. Och skriv då om ni vill ha kvar Välj drycken eller inte. I så fall kommer det bli att man får välja det innan programmet och så sitter man där med en dryck redan.
Smygsörplen.
Mm, det är ju ett kul inslag. Det kan inte sticka under
stol. Det var mitt favoritinslag från förra veckan. Det var kanske det enda inslaget.
Men detta är avsnitt 22, så att de som har lyssnat på det från början har ju fått höra folk välja drycker 22 gånger. Mm.
Är det någon som har fört protokoll på det där?
På vilken som är den populäraste drycken och sådär. Det vet jag inte.
Nej.
Det kanske är någon som
kanske några av dina fans kan kolla upp det där och skicka in.
Kan man kommentera på din blogg? Vad var adressen till din blogg nu?
gardenfast.blogspot.com.
Ja, tack.
Ja, nu har jag inte druckit någon öl. Det brukar bli sluddriga och sluddriga mitt uttal av det.
Men, och på Twitter heter du?
@gardenfast.
Ja, okay. Ja,
men nu så kör vi i alla fall någon slags välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Jag har mikroskopiska öl, om ni har sett de här små sexpacken där man nästan får en shot öl av märket Asahi. Sen har jag fortfarande kvar den här Umeshun. Och sen så har jag lite Coca-Cola Zero Free. Det har alltid funnits, det har funnits Coca-Cola Zero, men sen så är det den här Free också. Jag vet inte om de har svarat då på Pepsis fettblockerande Coca-Cola eller Pepsi special. Jag är nog så törstig att jag själv måste ta lite Coca-Cola Zero Free.
Jag tar en sån här miniöl.
Ja, alltså får man vara så fräck att man tar en miniöl och lite mesh så man har två shotar.
Ja visst, jag kan nog tänka mig att ta alla tre också. Jag tycker vi släpper in hela det mikroskopiska sexpacket.
Ja, det tycker jag låter jättebra.
Vi är snart tillbaks. Ja, nu har jag släppt in då Coca-Cola Zero Free och Umeshun glömde jag. Men
ska jag hämta den?
Jag kan hämta den. Man får lite lungskänsla i den här.
Under tiden kan vi också säga att vi har kommit på varför den heter Coca-Cola Zero Free. Det betyder zero betyder att det inte är några kalorier och free betyder att den är koffeinfri.
Ja,
så det är egentligen fri från allting som är meningen med att dricka Coca-Cola.
Den är noll frihet skulle man kunna säga. Zero Free.
Ja.
Men det roligaste tyckte jag var när jag studerade korken på den. Den är lite okoncentrerad som jag häller upp och mäschar och tappar korken. Den korken så står det Wild Health. Man får en vild hälsa om det är utan socker och utan koffein.
Man blir galet fräsch om det dricker den enkelt. Ja, skål.
Skål och välkomna. Ska vi klinga lite? Det är också en mysigt inslag. Kampai, säger Kampai. Man. Jag har även tagit in det här mikroskopiska sexpacket som du tyckte var gulligt.
Ja, så himla söt. Men har du köpt den just för att ha något kul till väldrycken eller gillar du att konsumera sådana små öl?
Ja, jag gillar nog miniatyrer i allmänhet. Så det är nog mer för att ha någonting kul i livet än att ha någonting kul i väldrycken.
Okej.
Då ska jag kanske göra det här ljudeffekten också.
Japp.
Ja. Men vi har ju verkligen så bra reklam nu för välj drycken, liksom det här gemytliga. Någon som jämförde det med Natsud, det gamla tv-programmet.
Just det.
Det alla minns Natsud var ju att de bara söp. Liksom. Ja. Men ingen minns vad innehållet var i tv-programmet.
De tittade på roliga videos.
Var det?
Ja. Och spelade jazzmusik.
Som typ YouTube-klipp. Eller var det med rockvideos och sånt där?
Ja, det var nog mer, alltså det här var ju, det var nästan innan rockvideon, eller i alla fall typ när rockvideon kom. Det var väldigt så här, var mycket svartvita gamla klipp. Jag tror att det var helt enkelt sånt som Svante Grundberg och Björn Walde gillade.
Fan, du kunde namnen, du var imponerande. Det var inte jag. Nu är jag borta, jag spiller lite öl i skrevet. Och det här, jag gör inte alla de här spexiga grejerna nu bara för att vi ska få ha kvar väl i drycken, att alla ska älska det liksom. Så oj, han spiller öl på penis. Han, ja. Det kom helt naturligt. Den här veckan så tänkte jag att vi skulle gå in på lite mer övergripande japansk matkultur. Och vi kanske kan börja i nudelhörnet av den japanska kostcirkeln. Eller kosttriangeln, om det nu ska finnas ett hörn. Hade ni kostcirkel eller kosttriangel när ni gick i skolan?
Kostcirkel och kosttriangel, tror jag.
Mm. Jag tror att de helgraderade på Adolfsbergsskolan också.
Kostcirkeln är väl det att det ska minst upp av fett och sen så liksom mest av frukt och grönt där nere kanske.
Triangel. Eller?
Var inte kostcirkeln mer liksom kopplad till hur tallriken skulle vara uppbyggd? Det skulle vara typ en tredjedel grönsaker.
Det kanske det var.
Medan triangeln var lite mer var som ett basmat. Och sen så var som en liksom grädde på moset.
Då kan man väl säga att den stora merparten av triangeln är nudlar.
Ja.
I Japan.
I nudelrätten.
Ja.
Därav namnet.
Mm.
Sen lite olja. Och sen lite grönsaker.
Ja, beroende på vilka
slags. Lite fläsk på natur.
Ja. Om det är soba så är det ju inte så mycket flott och fläsk.
Vi kanske ska gå igenom de olika typerna av japanska nudlar. Eller nudlar som serveras i Japan. Som jag har förstått är det väl, alltså är ramen ett samlingsnamn eller är det en speciell typ av?
Det är en speciell typ av nudlar som har kinesiskt ursprung.
Okej. Okay.
Med, de har ofta ägg i sig. De påminner en del om spaghetti.
Mm. Och det, är det sådana om man köper liksom, det står ju ramen på de här liksom snabbnudlarna, färdignudlarna man kan köpa i Sverige. Är det samma tjocklek på dem som liksom japansk ramen?
Nej.
Det är svårt att säga för det finns ju olika tjocklek på ramen också.
Ja.
Mm.
Det är många som gör sina egna alltså på ramen-restauranger.
Ja. Det kan vara allt från blyertspenne-tjocklek till väldigt smala.
Mm. Men udon, det brukar ju vara de blyertspenne-tjocka. Mm. Eller det har jag märkt, men det kanske bara är... Alltså, jag vet inte hur det är.
De gjorde av ris, va?
Jag har något minne av det.
Och så är de lite tjocka. Och sen så serveras de oftast med då en annan typ av soppa än man har i ramen.
Mm.
Så i ramen så finns det ett antal olika sorter. Det finns shio ramen som är en saltbaserad soppa. Miso. Tonkotsu som är fläskbaserad. Shoyu som är sojabaserad.
Men tonkotsu... Är det en friterad fläsk?
Nej, det är tonkatsu.
Tonkatsu, okej. Okay. Mm.
De har lite döpt det sådär bara för att man ska bli förvirrad. För det.
Mm. Och sen så har vi den tredje stora nudelsorten, så att säga, i Japan, som heter soba, som är bovete.
Mm. Det har jag fått någon gång kallt.
Mm, det är vanligt.
Det tyckte jag inte var speciellt gott. Men man har väntat sig att det ska vara varmt. Det kanske var...
Har du käkat det nu på vintern, hösten eller under... För under sommaren är det riktigt... Är det en riktigt bra uppfinning.
Aha, att man svalkas.
Mm. Mm. Så doppar man det i en kall, oftast sojabaserad sås. Som man kan ha haft i lite wasabi och typ purjolök i.
Mm.
Just på sommaren så... Jag är inte heller jätteförtjust i smaken, men just på sommaren så tycker jag att det kan vara väldigt gott. Och svalkande, en bra upplevelse.
Ja, det var någon vecka sedan. Ja, men det här att äta för att svalka mig har jag aldrig gjort innan. Dricka för att svalka mig har jag gjort flera gånger. Men...
Testa båda.
Ja, men det gör man ju lite här i Japan. Man kan ju äta just för att svalka sig. Och man kan även äta... Vissa saker som man äter har inte direkt så mycket smak, utan där är mer grejen konsistensen. Mm. Så det finns lite annorlunda sätt att se på.
Har du något exempel på det där konsistensen är själva huvudgrejen?
Ja... Alltså, nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Det finns, jag har käkat någon efterrätt som gick ut på att man doppade någon slags totalt smaklösa, ungefär som tjocka nudlar i sirap.
Mm.
Så fick, det var också på sommaren då, och det var väldigt kallt. Och det var till för svalka och för att de här nudlarna skulle ge någon slags konsistens. Och så fick det lite smak av sirapen då.
Mm.
Det var ganska schysst. Men sen tycker jag till exempel att vissa, ibland när man äter bläckfisk så smakar inte det så mycket, utan det är mer att man tuggar ganska länge.
Mm, jättelänge.
Ja.
Ja, det smakar lite grann. Alltså smaklöst, det är lite... Alltså det ordet, det finns inget... Smaklöst kan ju bara betyda att någonting är jätteäckligt.
Ja, just det.
Och att det saknar smak. Man borde uppfinna ett ord som betyder att det saknar smak.
Ja, just det.
Smak zero free.
Ja, just det.
Men det där med smaklöst, det är väl en del som kan ha invändningar mot japanska köket, att det är lite smaklöst.
Alltså smaklöst som smakfritt eller osmakligt.
Som smakfritt eller... om man tänker på asiatisk mat så kanske det är så här kinesiskt från Sichuan eller Hunan eller något. Eller så kanske man tänker på thai-mat som är ganska spicy.
Och så är ju inte japansk mat alls.
Här är det mer fokus på ingredienserna. Det är inte så himla ofta som man kryddar på.
Jag käkar någon spicy udon som var jäkligt gott. Ibland kan du liksom sticka till med wasabi och så här, men de använder inte så jättemycket chili. Det är inte så chili.
Inte så mycket salt heller.
Nej, det är inte ofta man ser ett svartpeppar kvarn på bordet heller.
Nej. Nej, men sojan är ju rätt salt. Ja. Men frågan är var det saltet kommer från. Det är nog naturligt då kanske.
Ja, fast men det är också sojan. Alltså man använder den inte riktigt som jag tror att vi använder soja lite grann i Sverige. Att man typ, man käkar någonting så häller man på en massa soja. Nej. Det är inte riktigt som man alltid använder soja här. Vissa grejer, ja, men oftast till exempel till sushi så där ska man ju bara doppa typ ett litet hörn av fiskbiten i soja.
Ja.
Man ska inte doppa ris. Ja, man ska inte doppa riset till exempel.
Nej, det är ju lite en klassiker att man inte ska doppa riset i sushi. Det är väl egentligen riset som är sushin liksom. Alltså så här, sushi betyder väl vinägerris eller något liknande.
Ja, det gör det.
Men om man liksom har vant sig vi i Sverige att äta sushi och liksom börjat doppa det i riset. Någon har sagt att det kan vara en förolämpning mot de som har lagat riset att man doppar det i soja, att de tycker man förstör liksom rissmaken.
Ja, framförallt är det väl att man inte kanske uppskattar maten så mycket för man vet inte hur man ska avnjuta den på bäst sätt.
Men
så att man doppar, som Erik sa, ett litet hörn i sojan och sen så lägger fisken på tungan.
Ja.
Mm. Man trycker in biten i käften.
Men det kan ju också vara att, eller förelämpande, det kan ju också vara att uppfatta som konstigt. Ungefär som man liksom
ta ketchup, Sverige, vänta,
om man skulle ta och köpa en varmkorv och doppa den i sin Coca-Cola. Det som jag tycker är lite märkligt som...
Ja, det var några japaner på, som bodde på ett hotell min kompis var på i Sverige, som då la bacon på vinerbröden.
Mm.
Så det är väl kanske så. Men ketchup kanske är liksom det så här, man använder ju vanligtvis på pasta eller på andra rätter, men ifall du häller ketchup på din biff så tycker många kanske att det är lite förelämpning mot kocken.
Ja.
Eller så här, att det är så här, du förstör den goda, vällagade maten.
Ja, om du skulle gå på en fin italiensk restaurang och sen så tar ketchup och köra liksom, dränka pastan, det så skulle det också vara lite uppseendeväckande.
Ja. Det sa vi, jag försöker hitta de här poignanta jämförelserna. Eller så man uttalar poignant. På pricken jämförelserna kan vi säga. Om vi ska göra det enkelt för oss. Men som vi, jag tror vi pratade om det off-pod förra veckan, om det här med kött i maten. Att de ibland bara slänger, alltså så här, det är ganska svårt för vegetarianer i Japan.
Mm.
För de har inte riktigt samma syn på vegetarisk mat som i Sverige till exempel. För ifall man, en kompis var här och så liksom, så sa han att nej, jag är vegetarian, jag vill inte ha något kött i min mat. Och de tyckte, åh, vad intressant, så här, varför det? Och så förklarar han sin anledning av etiska skäl. Och så tyckte de det var så lustigt att de kallade på kockarna. Det var två kockar som kom ut och sa, oj, hur har du blivit så stor och stark då om du inte äter kött? Och han sa, nej, men det finns många vegetariska alternativ och sådär. Och så, oj, ja, men då ska vi laga något vegetariskt åt dig. Så gick de in i köket. Och sen kom de ut med, då, det var lite köttbitar i maten, men det var till stor del vegetarisk.
Ja, jag har ju varit med om att liksom mitt sällskap frågar flera gånger ifall det är kött i. Och har fått ett nekande svar. Och sen så kommer det ut till exempel en sallad med bacon som är klätt över då.
Ja, men jag jämför det med då att om man skulle ta tvärtom, att det är någon som går in på en svensk restaurang och säger jag vill bara ha kött, jag vill inte ha några grönsaker i min mat. Och så säger kocken, ja okej. Okay. Och så går de in och så gör de en biff med köttfärssås, bara liksom, så det är det enda man kommer ut med. Och sen kommer den här kunden in. Vad är det jag smakar det här? Det måste vara, är det vetemjöl i köttfärssåsen? Jag hade lite mjöl i. Men vete är ju från växtriket. Jag sa ju att jag inte vill ha någon grönsaker eller växter.
Ja, men det är ganska bra, en poignant liknelse.
Den mest poignanta, den poignantaste liknelsen hittills.
Jag har frågat lite så här om varför det inte finns knappt några vegetarianer i Japan också. Det var någon som kom med en utläggning om, jag tror, religion och buddhism, att man tyckte att växter och djur hade samma rätt att leva. Eller ungefär samma sak, att man inte gjorde någon större skillnad på det.
Men alltså, man åt ju inte kött här i Japan nästan alls tills först kanske 100-150 år sedan.
Buddhist-grejen då?
Ja, bland annat det. Men det är på senare tid som man har börjat Mm. Men nu är det kött i nästan allt. Det är fläsk.
Åt man inte fisk då heller?
Jo, fisk åt man.
Okej. Okay. Även, men finns det inte helt vegetariska buddhister och sådär? Så alltså, sa man inte att fisk... Men äter de ägg?
Nej, jag tror ändå. De är nog helt vegana, alltså, buddhisterna. Sen finns det en till kategori av folk som inte äter kött. Och det är då ofta lite mer välbärgade, oftast kvinnor som har hälso... Liksom, för att det anses vara hälsosamt. Inte käkar kött. Så att i mer välbärgade delar av Tokyo så kan det vara ganska vanligt faktiskt att hitta så här organisk restaurang och vegetarisk. Men det är ju då liksom av helt andra skäl än man i västerlandet är vegetarian.
Mm. Ja, men ofta också när jag har hittat grejer som jag tycker om, alltså som till exempel konjak, så säger folk att ah, men det är väldigt hälsosamt, det är bra för att gå ner i vikt. Och samma sak med natto, den fermenterade sojabönan som vi pratat om väldigt mycket i den här podcasten tidigare.
Fast det är kanske mer bra för att gå ner i vikt för att det är så äckligt.
Ja, precis.
Att få kräks upp, det är en slags forcerad bulimi. Tillbaks till nudlarna då. Ni berättade om en nudelkedja som var väldigt populär, som det brukade vara köer till och sådär. Vad var det?
Giro.
Giro var det vi pratade om.
Kan ni berätta lite om den kanske?
Har du historien, Erik?
Ja, alltså nu kommer jag inte ihåg vilken bransch det var som öppnade först. Det är inte riktigt en kedja som liksom vanlig franchising, utan det är mer att först öppnade det någonstans, och sen så de som jobbade där spred sig likt lärjungar och öppnade egna branches. Och så nu finns det väl kanske 30-tal, 35 någonting i Tokyo. Och de med den här ramen, liksom, om man ska säga kedjan och Giro, är lite av en vattendelare bland ramen aficionados. Vissa älskar det. Och det har nästan kultstämpel liksom. Medan andra tycker att nej, det där är inte ens ramen. Det är väldigt flottigt.
Jättejätteflottigt.
Var kommer fettet från? Alltså, är det från olja?
Ja, olja, och det är så här fläsksoppa då. Men som de häller på extra olja.
Så oljan kommer från fläsket? Så,
eller delvis, men man kan också få extra olja påhällt på sin portion. Om man är lagd åt det hållet. Ja, och sen så i den här... Har vi pratat lite om att det finns en ramen-databas.
Det pratar vi för off-pod, så det får ni gärna berätta om.
Ja, det är ju då en webbsida eller en databas där ramen nördar eller det är ofta salaryman som äter ramen.
De japanska affärsmän.
Ja, precis, eller löneslavar. Ja. Som man kan gå in då och på jag tror att det är cirka 10 000 restauranger listade, så går folk in och ratar och vad de tycker, och ska man följa hur ratingen har gått. Det är separat rating för nudlarna, för soppan. Och de här giro-restaurangerna ligger alltid i topp.
Och det är alltid kö dit också.
Ja, det är alltid kö. Vilken giro man än går till, så får man alltid vänta. Men det är en ganska snabb affär också att väl vara där och äta.
Ja, man går inte dit och sitter och snackar direkt.
Nej.
Och det är ganska barsk stämning.
Ja, det är lite supnazi-stämning för de som är Seinfeld-fans.
Utan det är... Så de säger de åt den att gå ut om man sitter och hänger kvar för länge?
Ja,
om man ens är så dum så att man gör det.
Ja, nej, men det är liksom hela stämningen liksom andas. Kom in, ät din ramen och gå härifrån.
Och håll käft under tiden.
Ja, precis. Man sitter inte och småsnackar direkt med sin bordsgrann eller sådär.
Finns det i Shibuya eller centralt någonstans?
Ja, det finns i Shinjuku.
Nakameguro.
Det finns väl någonstans eventuellt mer åt Ginza-hållet, Shinbashi eller något sånt där, tror jag. Det finns jag kan skicka en webblänk till dig. Det kan du kanske lägga upp på bloggen.
Ja, det kan jag, för de lyssnarna som befinner sig i Japan vill åka hit. Jag har ju själv inte testat det, så jag är väldigt nyfiken på det. Vad kan ni rekommendera för smak? Ja, och det finns lite olika smaker.
Bara den vanliga, alltså. Ja.
Man köper såna här små biljetter för att få det. Då brukar det vara enklast att ta den biljetten som är längst upp till vänster.
Ja.
Okay.
Om man inte ser vad det står, för det brukar vara den vanligaste. Liksom.
Det är då en liten portion. Nu gör jag citattecken för de som inte...
Ja, det är bra radiovana.
Men, och då, det blir man alltså... Jag blir proppmätt. Jag blir helt liksom förstörd nästan efteråt. Kan inte göra någonting.
Ja, man ska inte boka in så mycket grejer på samma kväll. Helst inte morgonen efter. Inte ut och springa morgonen efter.
Nej, man ska inte ta extra stor portion. Man ska inte ta extra fläsk. För att då liksom blir svårt att gå efteråt. Men det är lustigt att alltså, ibland när jag har varit så har liksom bredvid mig en gång till exempel satt en kille som var ungefär min storlek.
Mm.
Han åt två portioner. Och jag satt och kämpade med liksom efter en halv portion så var jag alltså, jag var nästan klar men ja, han drog i sig en extra portion helt enkelt.
Det var inte han som utmanade The Animal i korvätartävlingen.
Ja, jag vet inte men kan ha varit. Ja.
Ja, jag blev också ganska mätt idag faktiskt när jag käkade kvällsmat på ett så här hål i väggen ställe här i Yukigaya-Otsuka. Då var det, alltså jag vet inte vad den här rätten kallas. Det var bara en stor hög med lite ägg, alltså så här stekt, lite scrambled egg-aktigt. Så här, vad heter den? Bean sprouts, böngruddar, lite någon slags grönt, alltså som grönkålaktigt fast lite mörkgrönare. Och, ja, det var bara en hög med det. Och så lite fläskkött på det här sättet. Alltså så här, som en liten krydda i 2-3 bitar fläskkött tror jag det var. Vad kan det kallas? Det var även lite morot i och så.
Jag vet inte, jag känner igen det där lite. Men det är ungefär som att som äggröra fast med lite grönsaker och fläsk alltså,
typ. Ja, fast det var väl, det var kanske bara 20% ägg. Och resten var grönsaker i en stor hög. Och sen pyttelite fläsk och så fick man en skal ris till och en någon slags buljong.
Det var inte en sån här bitter grönsak?
Nej, alltså den här gröna grejen. Jag ska visa ett foto på det. Mm. Alltså det påminner mig om grönsaken collard greens som är då en amerikansk sydstatsgrönsak som är så här ser det ut ungefär. Jag lägger upp den här bilden på bloggen också så att lyssnarna inte...
Det ser lite kinesiskt ut nästan.
Det kanske det var.
Ja, det där ser kinesiskt ut. Eller som så, gamla rester.
Ja, fast det ser gott ut.
Fyra små rester.
Men när vi var inne på det där med ägg.
Mm.
Kanske vi skulle kunna prata lite om den här rätten som heter typ mor och barn.
Ja.
I stort sett.
Och Jacko.
Mm.
Mm.
Anledningen till att jag kan det är att jag är stor fan av plastfiguren Tofu och Jacko. Som är då liksom en plastfigur med fyrkantigt huvud som är en tofu. Och så är det liksom... En pappa och en son eller ett mor. Det är, och Jacko kanske alltid är mor och barn.
Nej, det behöver inte...
Eller kan det vara så? Förälder och barn.
Ja. Det är väl lite förälder att avkomma.
Ja, precis.
Okej, okay. men alltså det finns en rätt som heter Ojako.
Mm. Ja. Anledningen är att det är ett... man steker kyckling och sen så och lite lök som inte har något med avkomman att göra. Och sen så häller man på ett ägg och steker det där också. Så man har hönan och ägget.
Det är helt cyniskt.
Sen så lägger man det på ris.
Mm. Det är smarrigt.
Ja, mycket smarrigt.
Mm.
Det måste jag beställa någon. Kan man beställa det på vanliga isakajor? Eller på vanliga
jag kan ställen? Tänka mig kanske Yoshinoya eller någon sån där kedja skulle kunna ha.
Mm. Ja, antingen sådana kedjor eller snarare tycker jag att det kan finnas på typ udonställen.
Mm.
Den typen av restauranger. Liksom snarare än alltså sån här restaurang som serverar liksom ett mål.
Mm.
Det är verkligen soul food.
Smårätter. Ja. Det finns ett ställe här som heter soul food.
Ja, jag såg
också.
Det vid stationen.
Mm. Men syftar de på japansk soul food?
Jag trodde det stod... Jag slängde bara ett getöga, men jag tyckte det såg ut som att det var curry. Och sånt.
Jag käkade curry när jag var... Jag bara käkat en gång. Ja. Det var helt okej. Okay.
Ja.
Men Yoshinoya är det den största kedjan som finns här. Alltså Side beskrev den som... Japans McDonald's.
Ja, det kan man väl säga lite grann.
Man hittar den ju nästan vid varje tunnelbanestation.
Ja. Mm, fast det är inte hamburgare utan det...
Det är ris med flottigt kött man på.
Och det var Sides favoritställe. Här Japan, sa han. Men jag vet inte, jag kände att jag hittade inte hem till honom rent matmässigt när han sa att det var liksom... jag tycker jag hittade er som var lite mer matnördiga till slut. Så här, jag kunde inte riktigt liksom gå vidare med Said och mat här om han sa att Yoshinoya var det godaste.
Nej.
Ja, det var inte min grej. Men gillar ni det? Käka?
Alltså jag gillar ju den typen av snabbmat också. Det gör jag verkligen. Mm. Men av de kedjorna så är väl... Jag vet inte, Yoshinoya är kanske inte min absoluta favorit. Det finns en som heter Matsuya som jag gillar.
Mm.
Det är alltså samma koncept i princip.
Ris med flottigt kött.
Ja. Och ibland så kan man få lite kimchi på eller något sånt där. Eller... kimchi då, så här koreanska fermenterad chili kål.
Mm, ja, men det har jag käkat. Det var rätt poppis att blanda natto med kimchi också.
Ja, det förstår jag, för att få bort nattosmaken.
Ja, men de har ju mycket bra koreanska grejer, så här koreansk barbecue och sånt här är väldigt bra i Japan.
Väldigt bra.
Och rätt poppis också, det finns på de flesta ställen. Jag har en här lokalt också. En av de konstigaste sakerna som jag tycker, alltså det som är lite svårbegripligast, det är det här, när man går in på till exempel på 7-Eleven, så är det stora byttor med kokande spett med kött och ägg och olika grejer som det ser ut som liksom en bakterieprovokation. Mm. Att de verkligen försöker så här, det här ska se ut som en väldigt bra ställe att odla bakterier på. Ett agardrör eller vad heter
det? Dumma saker och grejer.
Nej, Oden. Har du någonting med... De kör ju biking, viking-grejen, men det har ingenting med...
Nej, jag tror att det är helt orelaterat.
Krigets gud.
Alltså den där liksom kombini-Oden, den är ju sjukligt sunkig alltså.
Men fast en Oden krigets gud innan en lyssnarstorm till kommer.
Alltså, inte Oden liksom, Oden är väl huvudguden?
Ja, alltså, det är kanske Thor som är stridens gud. Men
ja, det är nog
med. Du får kolla med Mattias Gardell.
Okej.
Okay. Ja, men kombini-Oden alltså.
Kombini alltså, Japan står för convenience store.
Ja, just det.
Alltså 7-Eleven och liknande, Sunkus.
Det är väldigt mycket fyllemat över
Oden.
Kombin i Oden. Men det finns finoden också. Det har jag varit och käkat på, alltså restaurang som är liksom gör finoden.
Mm.
Och det var jättegott, tycker jag.
Men vad är poängen med att koka ett grillspett i 8 timmar?
Det blir jätte kokt.
Det blir väldigt lätt att
äta. Ett ägg är ganska lätt att äta. Varför vill du lägga det i ljummet vatten?
Jo, med äggen så kan det vara, nu är det lite vanligare i Kina,
mm.
att man tar ett ägg, sen så lägger man det i någon sorts sojabad.
Okay.
Så det ligger där så att det liksom drar åt sig smaken.
Mm.
Så det blir lite söt salt.
Det är det som är tanken med Oden också, att själva soppan. Mm. Smaken av soppan ska totalt liksom
äta sig in i mitten.
Ja, exakt. Så att om man inte gillar den soppan, ja,
då är man ju körd.
Och särskilt liksom just på kombini, där är den ganska sunkig och oftast luktar det ju nästan vidrigt inne på vissa bland
annat. Ja,
liksom
ja, men det där var lite mer, apropå vidrig lukt, jag tror det var Lawson, som är en annan så här convenience store kedja där det var ja, men där var det väl lite av en lyssnarstorm, en tittarstorm, en twitterstorm. Ett uppror. För att det började lukta så jävla illa inne på låsen och runt om låsen också för någon månad sedan eller några veckor sedan.
Okay.
Och det visade sig att det var någon ny typ av ostfriterad kyckling som de började servera som inte gav ifrån sig en så här superhärlig doft.
Jag tror de har haft en Oden Drive faktiskt på låsen ganska nyligen också.
Ja, de kanske bytte över till det istället.
Ja. Men de har ju, alltså det är det som domineras av lukten när man kommer in på en 7-Eleven eller Sunkus, ja. Här, att det är Udon, Oden. Nej, så fel. Men alltså i andra asiatiska länder, då brukar ju liksom den äckliga lukten domineras av durian. Alltså
ja,
den här frukten. Så visst. även i svenska butiken med asiatiska matvaror så är det den starkast.
Ja.
Men den verkar inte vara så poppis i Japan.
Nej, jag har nog kanske aldrig sett durian här annat än kanske som godis möjligtvis. Men det är inte så populärt, nej.
Mm.
I Singapore så är det ju bild på överkryssad durian i tunnelbanan till exempel. Man får inte ha den på tunnelbanan.
Så är det taxibilar i Thailand och liknande också. Det är rätt roligt. Men innan jag kom hit så bläddrade jag lite i PDF:en till boken Tokyo Food. Som den är ganska så här bra, ger rätt bra överblick av maten i Tokyo.
Det är en svensk bok alltså.
Ja, har inte du kollat den?
Jo, det är lite grann precis. Det är en bekant till mig som har gjort boken.
Den en kille jag känner, Petter
Bjerke.
Ja, jag har mailat lite med honom. Jag tror att han lyssnade på den här podcasten eller läste min blogg och sa att jag var intresserad av japansk mat. Men sen kom jag på att jag kände han som har fotograferat den, som heter Gurra. Ja. Vet du vem det är?
Nej, jag tror inte.
Okej. Men där, jag har inte hunnit läsa hela, men...
Det är en väldigt bra bok. Rekommenderas varmt för den som är intresserad av japansk mat.
Mm. Den är på svenska också, så... Mm. Det stod lite om fine dining, fanns ett kapitel där. Har ni någon erfarenhet av det? Alltså så här, lyx?
Japp.
Lite grann så.
Det finns ju alltså väldigt många bra restauranger här i Tokyo.
Jag läste att så här, 1997, det var då Le Guide Michelin kom till Tokyo.
Senare var det tror jag, men det var ganska nyligen.
Det kan vara 2007.
Ja, precis, det var det.
Okej. Och då så fanns det, då fick Tokyo 191 stjärnor och det var mer än New York, Paris och London tillsammans. Och sen, sen bara några år senare så hade de ökat siffran till 227 stjärnor. Sen insåg de väl att det finns för många bra restauranger i Japan, i Tokyo för att räkna ens.
Och det finns ju också, jag menar, jag har varit på restauranger som där maten är, alltså jag har varit både på liksom flerstjärniga restauranger och sen så restauranger helt utan stjärna som har varit minst lika bra som de som har stjärna. Så att det finns en enorm liksom potential för folk som gillar fine dining här.
Mörkertalet är stort.
Mörkertalet är...
Sen ska man väl ändå, det bor ju 35 miljoner personer här i Tokyo-området. Så det blir lite större så också.
Precis.
Jag vet inte hur det blir med stjärnor per capita.
Nej, men frågan är om Tokyo är större än New York, Paris och London tillsammans. Det är det kanske. Enligt vissa undersökningar så är hela Japan en stad. Alltså för att det finns inga mellanrum som räknas som...
Det
beror på hur man räknar lite. Men...
Det var lite som när Kiruna var världens största stad till ytan.
Var det en
svinstor
gång?
Ja, just det. Man räknade på något knas-sätt.
Var det större Mexico City till ytan också? Jag
tror fan det.
Men var det inte någon av er som snackade också om... att det fanns något ställe som hade en fake stjärna eller två som ett Le Mid Guichelin eller sånt där.
Ja, det är något sånt där. Det finns en ett TV, alltså japanska mat TV-program går finns det ganska många som går ut på att det är folk som åker omkring och käkar mat.
Kändisar eller
ofta som de kallar ju väldigt många kändisar här för comedians. Som jag inte riktigt har fattat. Alltså man är känd antingen om man håller på med musik, om man håller på med sport, om man är skådespelare eller om man är typ comedian.
Ja, och det kan mest vara att man är lite rolig typ.
Ja, man är med på TV.
Nöjesbranschen. Skulle Leif Olsson, Loket alltså, skulle han räknas som komiker?
Han kanske kvalar in på
nästa. Han är ju slängd i käften i och för sig, men han är inte så rolig.
Han skulle inte kallas comedian i Japan om han var
ute. Nej, det tror jag inte, för liksom comedian är en sån... Ja, men... Det är inte en stå upp komiker, men det är någon som folk garvar åt vad de säger liksom här.
Ja, man har ofta någon sorts liksom,
Har ni något exempel på någon som har?
Ja, alltså det fanns ju en snubbe som slog igenom för bara några år sedan. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad han heter, men hela hans grej var att han stod i badbrallor och gjorde en särskilt konstig dans samtidigt som han upprepade sonna no kanke nei, sonna no kanke nei, och det betyder alltså jag bryr mig inte, det där är inte, har inte med mig att göra. Och han dök upp i alla möjliga olika sammanhang jag gjorde den där.
Jag tycker det låter rätt bra, jag ska nog bli den killen i Sverige. Jag hade någon liten plastfigur, nu ska jag försöka slippa klippa där.
Okej, nu får vi lite rumskänsla här
igen. Jag fick den gratis i en affär, de sa att det var en känd japansk komiker det föreställde. Vet ni vilken det är? Han har alltså skämt glasögon på sig eller någonting.
Ser ju ut lite som Adolf Hitler, men...
ganska mycket.
Adolf Hitler, Hitler hade ju glasögon, men han ville inte bli fotograferad med dem för att det var tecken på svaghet. Alltså så här, den ariska rasens överlägsenhet kom lite på skam om man har dålig syn. Sådär. Så att det kanske... det kanske anspelar på det. Ja. Det finns typ ett foto på Hitler när han har glasögon. Jag själv använder kontaktlinser och enligt ryktet så finns det även ett foto på mig där jag har glasögon på internet.
Men där är det en av de här komikerna, en ganska fetlagd person som åker omkring på olika restauranger och har då sin egen Guide Michelin-grej.
Mm. Och han, vad har han någon catchphrase? Utan...
Otroligt oklart. Mm. Det finns någon av de här som skriker inte umai, som betyder smaskigt, men någonting umai baklänges.
Ja, just det. Imu eller
och shin.
Ja, och sånt.
Oishin betyder väl smaskensen och sånt?
Oishi.
Oishi, för det heter inte Oishimbo som är den tecknade.
Det kan möjligtvis vara någon slags ordvits eller liksom...
Men han i alla fall var...
Han hade sitt eget stjärnsystem då.
Ja.
Aha. Och som hette något i stil med Le Midgishla. Mm.
Någonting sånt där. Och det där, de kanske inte åker till så här fine dining-restauranger, men med mycket hidden gems så att säga. Hitta bästa tonkatsu istället och så. Mm.
Det finns en uppsjö av olika matguideböcker här. Mm. Som liksom beskriver ja, till exempel ramenrestauranger eller liksom olika kategorier. Till exempel, en kompis med mig, han fick i present en gång en lista över bra ståbarer i Tokyo-området. Mm. Och alltså ståbar, det är ett ställe där man... Ja, det framgår kanske av namnet. Man står,
det är en bar där man står.
Och dricker, men man käkar också ofta. Till exempel yakitori. Och då var
som
varje...
för de lyssnare som inte illsätter.
Ja, just det, så här, typ så grillspett med kyckling.
Okay.
Och annat.
Men... Yakiniku är vanligt grillat kött.
Yakitori. Ja, precis. Precis. Yaki betyder grillat.
Okay.
Och det var också utgiven av någon sån här matprogramsnisse. Och sen var varje ståbar är då ratad på liksom olika... Liksom, hur är... atmosfären, det är ett betyg, hur är smaken, bla bla bla. Och en av ratingen var hur pass bekväma kan ensamma kvinnor känna sig i baren. Hur pass liksom safe är det att gå dit för ensamma kvinnor, därför att det anses då att såna här ståbarer är väldigt så här arbetarklass mans dominerade, så att vissa ska man kanske akta sig för att gå in, vilket är lite löjligt. Därför att jag menar, alla är så himla artiga och trevliga här i Japan då, men
det var i alla fall en av rika människor tafsar mindre här.
Nej, precis. Så att det var liksom, ja, det var en av rating, liksom en av parametrarna i ratingen, lite festligt.
Ja, det finns ju sådana women only vagnar på de japanska tunnelbanorna på när det är som mest packat liksom också, för att ja, det kanske borde finnas över hela världen, men
har vi pratat om den ramenkedjan där det finns som interiören är att man sitter i små egna bås.
Ichiran ramen.
Mm. Nej. Längs med en disk, men man har väggar bredvid sig och den som sitter bredvid sig.
Mm. Så man är helt liksom isolerad.
Mm. Och sen så är det ett skynke fram till där man lämnar fram en liten lapp med beställningen under skynket.
Så man ser aldrig liksom personalen i ögat.
Och det där är också för att kvinnor ska känna sig bekväma med att gå och sörpla nudlar.
Aha.
Och ta extra stor portion och sådär utan att liksom få blickar.
Ja, man vill man vill äta i... Ja, men det är
för att svulla liksom, så kan man göra det helt i en anonym setting.
Men jag kan förstå det ändå liksom så här, alltså så här, i Sverige i alla fall kan det finnas någon slags skam inblandat ibland ifall man går helt ensam till en restaurang och sätter sig och äter. Jag har inga större problem med det, men en gång när jag bodde i Lund så fanns det några ställe där som sålde så här ostfyllda pita, varma pitabröd. Pitafickor kan man också kalla dem. Men och då så satt jag mig på typ en sån här bänk bredvid där och käkade när jag hade beställt den. Och då kom serietecknaren David Liljemark förbi och en kompis till honom och sa: "Där sitter ett bullenbarn." Och då syftade han på Bullen brevfilm, där det ofta var någon som skrev in så kände sig väldigt ensam. Och sen dess har jag blivit lite traumatiserad av det här att sätta och äta ensam. Man känner sig som Bullen-barnet.
Jag har inte tänkt på det. Det är en av mina favoritsysselsättningar, att äta ensam.
Ja, jag har ingenting emot att äta själv heller faktiskt.
Nej, här i Japan så finns det ingen risk att någon bekant serietecknare kommer förbi och håna mig för att jag äter ensam. Så
nej. Tack och lov, serietecknare alltså.
Moto Hideyasu. Men känner ni till The Solitary Gourmet? Serien om då liksom den här salarymanen som alltid går ut och äter ensam, som är någon slags matporr manga som sen blev en populär tv-serie.
Kan du inte berätta lite mer?
Det är alltså...
Precis som det låter.
Det var det jag sa. Men
Ja. Jag kände inte till det, för du nämnde den förut, men jag har inte
speciellt. The Lonely Gourmet eller något sånt. Jag har pratat om den i ganska många avsnitt av arkivsamtal, men det var inte mer än så än det jag nämnde just. Okay.
Tack.
Men tillbaka till det där med fine dining. Vad var det för sorts mat du fick då? Eller du kanske också hade varit maten på något sätt?
Ja, jag har varit på lite olika så här kaiseki restauranger. Mm. Och kaiseki kan man säga, det är en jävla massa rätter, ofta centrerat kring fisk.
Mm. Ofta årstids
precis. Och det kan vara kanske så här 15-20 rätter.
Okej.
Små eller spexar stora skalor.
Spexar de till det mycket?
Hur tänker du ett spex?
För jag tänker, har någon av er sett El Bulli-dokumentären? Alltså den här en spansk...
Ja, typ världens bästa restaurang.
Mm, rankad som världens bästa restaurang. Och den är ju en så kallad skitnördig restaurang också, där de spexar till det väldigt mycket. Till exempel att man får in bara ett glas med mineralvatten och så ligger det en slags olja högst upp på. Någon slags tryffelolja eller någonting. Mm. Så är det liksom bara den här lilla klunken av olja som är själva matupplevelsen.
Eller förnimmelse av
mycket
mat.
Mycket is. Kör de med.
Så är det väl inte direkt med kajsäker?
Nej. Däremot så satsar de väldigt, väldigt mycket på presentationen. Så det är otroligt tjusigt upplagt.
Mm.
Mycket fiskhuvuden och sånt där.
Mm.
Som brukar vara väldigt smarrigt. Och man kan få det om man åker på sån här ryokan. Alltså typ tjusigare vandrarhem.
Mm.
Så brukar man kunna få sånt där.
Typiskt ställe man får kajsäkermat på.
Mm.
Det finns alltså, som jag har hört talas om, alltså kajsäkerrestauranger där... Alltså vem som helst får inte gå dit. Man måste ha liksom, man måste få typ bli rekommenderad av två andra, så att säga, stammisar. Och att det är ju då sinnessjukt dyrt förstås att käka. Det kostar liksom, jag vet inte, måltid kostar 10 000 spänn.
Åh jävlar! Svenska,
liksom att det är helt, helt fantastiskt dyrt då.
Hur mycket prisar ni på era fine dining-upplevelser?
Jag tror att som mest har jag väl kanske för en middag betalat runt dryga 30 000 yen.
Mm. Som är alltså...
2500, 3000.
Och det betalade du faktiskt i lördags.
Ja, det var faktiskt...
Jag som tog kvittot för detta.
Ja, jag och Mårten var faktiskt ute på en lång promenad i lördags och tyckte att vi var så jäkla duktiga så att vi var värda att gå på Joël Robuchon, som är tvåstjärnig fransk restaurang.
Men det är Guide Michelin då?
Mm. Mm, inte den här fetlagda komikern.
Nej.
Jag läser alltid fel när jag läser ett fetlagd, alltså fetglad. Men det brukar nästan bli en finare beskrivning.
Men det är väl nästan synonymer, är det inte det?
Ja, det finns kanske fetarg också. Liksom.
Ja, men förutom det, alltså jag har ju då ätit en del fransk mat på finare restauranger och någon italienare. Men annars så, dels teppanyaki, alltså så här stekt kött, typ kobebiff, där det står en kock framför en och steker.
Mm.
Liksom så får man den.
Man brukar kunna se... på tv och film att de står framför en och hackar med kniv jättefort.
Ja, sådär. Det är teppanyaki.
Ja, det var mycket debatt om DNs artikel om någon...
Ja, teppanyaki heller.
Ja, det är en debatt om en snobbig familj som hade en teppanyaki heller. Men det är alltså, det var alltså ett bord där man grillar och hackar. Och...
Det är ett stekbord.
Mm.
Men om du går på en finare liksom, teppanyaki restaurang, då kan det springa iväg rätt mycket. Men du får ju alltså... Jag skulle vilja säga att den här fina maten är ändå väldigt... Jag tycker att den är prisvärd här i Tokyo. För att, om du jämför med vad en sån där... Men om du jämför vad en sån meny kostar med till exempel vad avsmakningsmenyn skulle kosta på Fredsgatan eller Lux eller någonting i Stockholm. Mm. Så jag menar, det kostar ju samma sak.
Ja.
Så att, jag tycker väl att liksom, det är inte så... Alltså, för att lägga ungefär samma pengar kan man få fantastisk mat där i Tokyo.
Ja, jag har fått lite det intrycket av Tokyo att det är ungefär lika dyrt som i Stockholm allting. Alltså så här, det är inte så mycket som sticker iväg så här. Tunnelbanan kostar ungefär lika mycket, det vill säga ganska dyrt. Och liksom...
Skillnaden är att Tokyo finns inget tak.
Nej.
På hur mycket saker och ting kan kosta. Det liksom, om du vill ha det lite bättre så kan du alltid lägga på massa pengar. Men du kan köpa en melon för... Som kostar motsvarande 400 spänn. Men då är det en förbannat god melon.
Ja. Och den är exakt lika rund som sin melongranne.
Mm.
Ja.
Ja, frukt kan ju vara en av de grejerna som som sticker iväg. Mm. Men jag äter inte så jättemycket frukt. Det är lite för primitivt för min smak.
Till skillnad från smaker.
Godis är lite mer processat.
Ja, det kommer ju mycket senare också.
Ja, det kommer senare. Det, utvecklingen har gått framåt. Liksom. Mm. Varför ta det tillbaka till stenålders vanor? Men är det någon annan japansk mat vi har missat? Alltså så här, de finns ju de här sushi och sashimi.
Tempura.
Ja, det har jag käkat med den här friterade eller vad som heter.
Mm, friterade grönsaker, oftast och fisk. Men där kan det löna sig att gå upp i pris.
Mm.
Verkligen, för att liksom, ja, du kan ju käka tempura för 700 yen på en kedja. Liksom.
Mm.
Och det är ju gott, men det är ganska flottigt.
Mm.
Om du går på en fin tempura-restaurang, då får du liksom en helt annan upplevelse. Alltså hela grejen med tempura tycker jag är just den här liksom snabba tillagningen i olja och inte så mycket smet. Och där hela poängen är att koka det snabbt så all smak är kvar inne i grönsaken.
Mm.
Så att om du går på en lite bättre tempura-restaurang, då får du, skulle jag vilja påstå, en helt annan upplevelse.
Mm. Är det din favoritmat? Alltså så här, ifall du skulle ta med någon icke-japan, bara så här, nu ska jag visa dig bra japansk mat.
Det skulle nog kunna vara. Ja, det skulle helt klart kunna vara någonting som jag skulle ta, verkligen. Mm. För det är också, vem som helst kan gilla tempura också. Det är inte svårt att äta. Det är liksom, oavsett vad man har om man har lite speciella mat.
Ja.
Preferenser, så kan man ändå alltid äta tempura.
Alla gillar väl friterat.
Ja, precis. Ja.
Det är väl också, ja, då kan man få ta på vegetariska alternativ också ganska lätt. Utan att få en baconbit.
Ja, för där är ju och precis, det är inget kött. Och det, fisken är liksom separat från.
Mm. Jag käkar någonting som liknade tempura, som var typ friterade grillspett förra helgen, som var med från
Kushiage.
Det var nu, det var väldigt gott.
Mm.
De sa att det var vanligare i Osaka.
Ja, precis. En kedja som jag brukar gå till, som ligger, har en outlet där nära där jag bor, de är från Osaka.
Mm.
Ja.
Och vad är skillnaden mellan Kushiage och tempura?
Så Kushiage, det är en annan typ av frityr.
Mm.
Kan man säga, den är inte lika lätt som tempura frityren.
Lite flottigare.
Ja, det är lite mer som nuggets, liksom sån typ av frityr.
Chicken McNuggets.
Och såsen är annorlunda också. Såsen är lite mer åt Worcestershire-hållet, skulle jag säga.
Jag funderar på Worcester. Alltså så här, ibland säger man så Worcestershire-sås.
Ja.
Ibland står det bara Worcester. Det blir väldigt långt och låter väldigt brittiskt om man ska säga Worcestershire-sås. Och sen så också Yorkshire pudding, som jag aldrig riktigt fattat vad det är. Jag har bildgooglat Yorkshire pudding någon gång.
Kanske Shire-tema på maten. Kolla in.
Men är det din favorit? Var det nu? Jag har redan glömt vad det hette.
Kushiage.
Som betyder väl typ friterat spett.
Ja, precis.
Mm.
Ett bra samlingsnamn. Maten är friterad och på spett.
Mm.
Om jag skulle ta med någon och käka japansk mat, så skulle jag nog gå till en izakaya.
Mm.
Och som, kan man säga, en pub liksom, men mer inriktat på att käka.
Men kanske gå till ett kushiage istället innan, på en snabb bärs och ett par tre.
Och innan dess på ett sashimi istället.
Ja.
För att liksom börja med något smarrigt.
Ja.
Ja, jag tänkte vi kanske ska gå till min lokala izakaya här efter vi har... Jag är ju då fortfarande mätt efter den här kinesiska högen med
äggen.
Jag
är också mätt, men kanske en öl slinker ner eller sådär.
Har du käkat?
Ja, jag käkar en mossburgare, du vet ju hur små de är.
Ja, de är ganska små, så du kan nog ta in någon portion på izakayan. Mm. Eller en portion öl.
Lite karage.
Mm.
Friterad kyckling.
Mm. Ja, jag ska nog... Bara kanske edamamebön och starka eller någonting. Men alltså, en grej som vi pratade om, som hände mig idag, det var att jag blev stoppad av en polis.
Ja, just det.
Utanför mitt hem. För jag funderade på det, om jag... Alltså det var en sån där... Han kom på en liten motorcykel. Många poliser här ser väldigt mycket ut som Playmobil-gubbar. Och han var inget undantag.
Han hade händerna formade så där så man kunde bara sticka in en batong.
Ja, så var det ungefär. En överviktig Playmobil-gubbe. Och han stoppade mig och pratade bara japanska, inte ett ord svenska eller engelska.
Och det var min förvåning.
Och jag visste inte vad han ville riktigt. Men han, till slut så fick han fram ordet passport.
Mm.
Och jag sa, ja, jag har inte med mig mitt pass. Men till slut så insisterade han ville följa med och hämta det. Eller så att jag skulle titta på det. Och då kom jag hem här och visade passet. Så sa han always passport. Att jag förstod väl att jag alltid skulle ha på mig det.
Han ville nog bara trakassera dig lite, tror jag.
Racial profiling.
Ja, absolut. Ja, men det kör vi med stenbort.
Jag tänkte det. Men det var någon av er som sa att man kunde få väldigt höga böter. För att...
ja, man måste, om man bor här måste man ha sitt ID-kort på sig. I alla fall om man är utlänning.
Mm.
ID-kortet som har det sympatiska namnet Alien Card.
Alien Registration Card till och med. Men det kan man få alltså hundratusentals yen i böter om man inte har det på sig.
Men om mitt svenska lägg är inte giltigt då, antar jag.
Nej.
Men ja, då kanske det var tur att jag kunde gå hem och hämta.
Tror att just att turister, för du är här på turistvisum, eller?
Nej, jo det är på turistvisum.
Det. Då är det nog lugnt. Men om man bor här och man inte har sitt kort på sig, om de känner för att sätta åt den då...
Om jag hade börjat käfta.
Ja, det ska man inte. Jag hörde en skräckhistoria om någon gammal gubbe som var lite förvirrad, som slängdes in i finkan i typ 8-9 dagar. Fick inte kontakta sin familj, som förstås var utom sig av rädsla. En amerikan vars son bodde här, som inte visste vad hans typ 80-åriga farsa var under en vecka. Satt han i häktet.
Ja.
Här kan man ju dessutom hålla folk, tror jag, 21 dagar utan någon formella anklagelse.
Åh, jävla. Bobby Fischer, någon av er som sett den dokumentären om
schackspelaren.
Nej.
Han satt, jag tror det var i japanskt fängelse, han satt i hur länge som helst.
För vad?
Alltså grejen var på att han hatade USA efter ett tag. Liksom. Ja. Han hatade lite allt möjligt. Men han blev galen, ja. Bobby Fischer.
Som schackspelare ofta blir.
Ja, det har hört att det är ganska vanligt. Men då var det så att han... när 11 september var så uttalade han sig i radio i något annat land. Och bara tyckte, fy fan vad fett. Nu får what goes around comes around. Nu får verkligen USA vad de förtjänar. De håller på att vara taskiga mot resten av världen. Nu jag är så jävla glad. Och enligt den här dokumentären då, som jag tror var en BBC-dokumentär, så var det då Bush-regimen som fixade att de ogiltigt förklarade Bobby Fischers pass eller någonting. Och han befann sig i Japan då och... Han satt i fängslade i Japan för att han inte hade något, alltså han hade inget pass någonstans. Han satt där, till slut var det någon isländsk gammal kompis till honom som lyckades få att Island.
Ja, okay. Ah, just det.
Att staten Island, han blev medborgare. Ja. Men han var väl typ papperslös flykting då liksom, helt plötsligt i Japan. Och fick sitta inspärrad väldigt länge. Jag kan ha missuppfattat delar eller hela den här historien.
Ja, men i så fall blir det ett lyssnarstorm. Så det är bara att kolla på Twitter efteråt.
Ja, Maximilian.
Det var allt från Arkivsamtal den här veckan. Jag heter Simon Järnfors.
Erik Arner.
Och Mårten Ekenberg.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.